Det är onsdagen den 9 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Igår i tisdags besökte statsminister Ulf Kristersson Ankara i Turkiet. Orsaken var då givetvis samtal med den turkiska ledningen om det svenska EU-NATO-medlemskapet. Det här är någonting vi har bevakat tidigare i podden, senast för ungefär en månad sedan. Turkiet har ju varit motståndare mot det svenska och finländska NATO-medlemskapet, bland annat på grund av hur Sverige och svenska politiker agerat i förhållande till kurdiska organisationer och intressen. Hur gick det då för Kristersson i Ankara? Och innebär den nya regeringens linje i frågan en förändring jämfört med den linje som drevs av den förra regeringen? Och hur kommer det gå med NATO-medlemskapet? De här frågorna ska vi försöka reda ut lite närmare idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster, båda välbekanta för er lyssnare. Nämligen Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Varmt välkommen hit, Paul.
Tack så mycket.
Och Olof Ehrenkrona, min kollega här på sidan med en bred och djup utrikespolitisk erfarenhet. Välkommen du också, Olle.
Tack, tack.
Ulf Kristersson besökte alltså Ankara igår. Han hade ett enskilt möte med Turkiets president Erdogan och därefter medverkade båda regeringscheferna i en gemensam pressträff. Vi kanske börjar där med gårdagen. Paul, fick vi några nya besked på pressträffen som Erdogan och Kristersson höll igår? Var det några nyheter?
Jo, men det tycker jag. Men det så blev det tydligt att Turkiet än så länge inte ger klartecken till den svenska NATO och finska NATO-ansökan. Det annonserades att det ska hållas ett nytt möte i november i Stockholm. Och sen så meddelade ju också... Det var i alla fall en nyhet för mig. Det kanske är så att jag har missat det. Men 100 miljoner dollar ska doneras till av Sverige till en NATO-fond för terrorismbekämpning. Det var ju några nyheter.
Okej. Vad säger du, Olle? Dök upp några nyheter för dig så när du hörde på pressträffen igår?
Om man ser mötet som helhet så var det väl... några nyheter. Det som jag noterade att Paul hade uppmärksammat på Twitter var den här artikeln i Aftonbladet av en av Erdogans rådgivare som ju var förhållandevis hovsam och gav ett ganska positivt intryck. Sen kom ju då den här pressträffen där Erdogan av någon anledning han ger ut ett namn på någon som de vill ha utlämnad, och det förekom ju inte i den här artikeln alls. Så att det var ju, det var nytt att detta inträffade. Och jag tolkade kanske som en slip of the tongue från Erdogans sida. Det är väl de få sakerna. Sen var det 10 miljoner dollar i terrorstöd.
Mm. Eller alltså 100 miljoner svenska kronor ungefär.
Ja, just det, precis. Men det är ju ändå en substantiell summa.
Paul, apropå den här utlämningen, när vi kom in på det direkt här. Jag såg på Twitter att du uppmärksammade att det var svenska journalister som lyfte just frågan om utlämningar på presskonferensen. Det var inte Erdogan själv som började prata om det. Förstod jag dig rätt?
Ja, alltså vad jag förstår när jag läste sammanfattningen av hans redogörelse och det jag såg själv live, så... undvek han att ta upp just den här frågan om utlämningar. Och det är ju, tycker jag, ganska signifikant. Det är någonting som Turkiet har tryckt på nästan från första början. Redan, tror jag, om jag inte missminner mig, under presskonferensen efter Madridmötet så var det ju en svensk journalist som ställde en fråga om utlämningar. Och då höjde Erdogan siffran till från 30-tal till 73 som Sverige skulle ha lovat att utlämna. Och det var ju bara någonting som han drog i hatten. Men sen har Turkiet tryckt på det väldigt mycket. Den förra turkiska ambassadören tryckte på det i en radiointervju han gjorde tidigt. Och Turkiet har fortsatt att trycka på det. Och det är ju svårt därför att där finns det ju stora lösningar. Det finns tydliga begränsningar för vad den svenska regeringen kan göra. Det är i slutändan Högsta domstolen som fattar beslut, och i många av de här fallen så har de redan fattat ett negativt beslut. Så ju mer fokus är på det, desto mer låsning blir det ju. Men jag tycker ni har märkt under den senaste tiden att Turkiet backat lite grann och trycka på detta. Till exempel i den intervju med 30 minuter som den nya turkiska ambassadören gjorde på SVT. Där fick han ungefär 15 frågor om just utlämningar, och han manövrerade runt det och sa att ja, men vi förväntar oss att Sverige ska lyssna på våra, hörsamma våra krav och så vidare. Och sen så är den här debattartikeln som Olof tog upp, och sen också under presskonferensen där Erdogan bara tog upp frågan som svar på turkiska, på svenska journalisters fråga. Sen så jag är ute på lite hal is på Twitter när jag kritiserar svenska journalister, men jag gör det som privatperson. Jag tycker man kan välja. De hade tyvärr bara möjlighet att välja en fråga tydligen. Och då valde de just den. Jag tänkte att det finns andra spännande frågor man kan ställa. Men om det är... Nu vet vi inte vad som sades mellan lyfta dörrar, mellan Erdogan och Kristersson eller i mötena av delegationerna. Men om man inte trycker lika mycket på utvisningar så är det en positiv signal. För det betyder att Sverige har större möjligheter att tillmötesgå Turkiet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är mycket intressant. Vi bollar tillbaka direkt till Olle, det här med att utlämningar då, Turkiet möjligtvis då har tonat ner den retoriken och de kraven något. Har du gjort samma spaning, Olle, och hur skulle du i så fall tolka det?
Jag tolkar det så att Turkiet kommer att släppa sitt motstånd. Och då får man kliva ner från den trappsteg som inte är möjligt för Sverige att leverera, helt enkelt. Och det spelar liksom ingen roll. Alltså det är rättsväsendet som avgör utvisningar i de här fallen. Men sen är det intressant, tycker jag, att han, när han då, hans tunga löper runt där, så väljer han ut en person som inte har någon som helst terroristanknytning. En person som inte har några kopplingar till PKK eller ens YPG. Utan det är alltså en person som då möjligen kan anses ha sympatier för Gülenrörelsen. Men inte ens det är så självklart egentligen. Utan det här gänget kring Today Saman är ju ett socialdemokratiskt vänsterliberalt socialdemokratiskt krets. Som inte, även Gülenrörelsen har ju en religiös ganska stark koppling. Som ju då inte är någonting som de sekulära liberalerna är så där jätteförtjusta i. Va? Men det visar kanske att för Erdogan är det här med Gülenrörelsen mer problematiskt än vad vi kanske riktigt förstår i Sverige. Och det beror på att för Erdogan är det väldigt viktigt att han legitimt valt ledare. Och när den här statskuppen... Man försökte genomföra statskuppen, så dröjde det länge innan USA och EU faktiskt ställde upp och sa det att Erdogan är demokratiskt vald och det är inte okej att försöka avsätta honom i en statskupp. Och det där har gått Erdogan väldigt starkt i sinnes. Och det gör det att han kanske egentligen är mer i förhållande till oss, så kanske han är mer irriterad över Gülenrörelsen än över PKK, som han ju vet deklarerat terroristorganisation. Så att jag skulle rekommendera de som analyserar Turkiet att titta mer på den här Gülen-dimensionen än kanske PKK-dimensionen just för tillfället.
Det är mycket intressant spaning. Paul, ska du bara kort förklara för lyssnarna Gülen-rörelsen, vad är det för någonting och vilken relation har de till det turkiska styret?
Gülenrörelsen är en religiös rörelse, en sunnimuslimsk rörelse som med Erdogan kom ju ur en tradition av politisk islam som är ganska radikal, som är ja, lite sådär tredje världenism, ganska mycket anti-amerikanism, ganska nära kopplingar till det muslimska brödraskapet, det är liksom ideologiskt. Medan Gülenrörelsen brukar beskrivas som ja, de är mer vänligt inställda till väst, till kapitalism. De var något mer bättre utbildade och de var en viktig allierad för Erdogan i så att säga, kampen mot det traditionella turkiska sekulära etablissemanget och det som brukar beskrivas som den turkiska djupa staten. Och gulenisterna som sagt de var bättre utbildade och de hade viktiga positioner inom Erdogans regering. Men ganska få till antalet relativt sett, men de utgjorde en viktig aktör. Och de hade viktiga positioner inom polisväsendet. De hade 15 universitet som var i huvudsak finansierade av liksom, tionde i princip som gulenistiska kapitalister gav. Också tidningar som de drev och de blev en riktig maktfaktor. Och när de då gemensamt hade bekämpat deras sekulära motståndare i den turkiska staten, ja, då vände de sig mot varandra. Erdogan tyckte att gulenisterna försökte utmanövrera honom och ta över makten. Och det blev liksom en uppgörelse som jag skulle vilja säga kulminerade i det här misslyckade kuppförsöket 2016 där det sannolikt var ett antal gulenister inom militären som försökte få med sig hela militären att göra en statskupp. Så de är liksom fiende, ja, nummer ett i, politiskt kan man väl säga, delvis för att de har varit så nära Erdogan. Så det är en viktig aktör. Jag får bara lägga till en sak som jag tycker är viktig i sammanhanget med just den här personen som Erdogan nämnde. Han är då, var en ledande publicist på en Gülen-affilierad tidning. Han säger själv att han inte har några sympatier för Gülenrörelsen idag. Men oavsett liksom historiken så är det så att han och två andra har figurerat i turkiska tidningar där de har varit på plats i Sverige. De har filmat dem och fotograferat dem utanför deras svenska hem, uppgett deras adresser. Och de andra två har båda två blivit misshandlade allvarligt i Sverige. Den ena framför sin egen dörr och den andra framför sin tvååriga dotter som såg honom stå medvetslös. Så den här personen som nämns nu på presskonferensen, han har ju anledning att vara oroad. Om inte över utlämning så risker för vad han kan utsättas för. Så det är ganska allvarligt.
Men Paul, får jag fråga, det här Olle föreslår att det här möjligtvis skulle kunna tydas som att Erdogans fokus förflyttas lite då från kurderna till Gülenrörelsen. Är det en spaning du också gör att det är en tolkning man kan göra?
Jag tror att det är både och. Och i turkiska sammanhang, då brukar man liksom, när man pratar om terrorister, då brukar det bli PKK, FETÖ, DHKBJ. Det är liksom ett antal olika som man blandar ihop. PKK, den kurdiska terrorstämpla gerillarörelsen med FETÖ, som är Fethullah Terrorgutu, alltså de Fethullah Gülen-terroristerna. Och sen också DHKPC som är en slags radikal vänster, ganska liten radikal militant grupp. Men jag tror att han är intresserad av både PKK och Gülenister. Men skillnaden är ju att PKK är en av Sverige terrorstämplad organisation. Gülenrörelsen är det inte. Så där skulle då de här utlämningskraven, de skulle behöva bevisa att den här personen då är bakom kuppförsöket kanske till exempel. Och det har då man inte hittills lyckats bevisa.
En aspekt på det här är ju, alltså, jag tror att inrikespolitiskt i Turkiet så är ju då PKK-hotet naturligtvis viktigare. Va? Men jag tror att för Erdogan personligen, jag tror att om det var en slip of the tongue, så tror jag att för Erdogan personligen så har det här med Gülenrörelsen rätt stor, ett stort psykologiskt betydelse. Och det är värt att notera att Gülen själv finns ju i USA och Turkiet har ju begärt den här utlämnade åtskilda gånger. Det har ju amerikanerna inte gjort. Alltså det är tre administrationer som har låtit bli att utlämna Gülen. Så att om man skulle se det som ett realpolitiskt utspel för att trycka till Sverige, så var det ett ganska illa, det var ingen bra val helt enkelt, eftersom han kan inte räkna med några sympatier från några andra NATO-länder för att jaga en icke-terroristmisstänkt Gülen-person i Sverige. Då är ju då hade det varit mycket bättre att ta någon så att säga från PKK. Så att ja, det är därför jag tror det var lite slipper det tang och då har man hans psykologiska inställning att göra till sin egen legitimitet.
Vi återkommer till Ankara-mötet snart. Jag ska bara backa bandet några dagar och prata lite om förspelet. I helgen medverkar ju utrikesminister Tobias Billström i lördagsintervjun i radio. Och där förklarade han att regeringen tar avstånd från de båda kurdiska organisationerna YPG och PYD. Och relationerna med just dessa organisationer har ju då varit orsak till det turkiska missnöjet med Sverige delvis kan man ju säga. Och då sa utrikesministern så här: vi har inte för avsikt att ha ett nära samröre med dem. Vi tycker att det finns tvivelaktighet och problematik när det gäller de som skadar vårt förhållande till Turkiet. Då sa alltså utrikesministern i lördags. Paul, det här beskedet från Billström, tycker du att det är att se som någon form av kursändring i art eller grad eller på något sätt jämfört med hur den tidigare regeringens inställning till YPG och PYD?
Ja, i grad men inte i art. Det är en, man kan säga så här, det är en dramatisk förskjutning egentligen från hur Sverige såg på YPG och PYD, de här kurdiska miliserna i norra Syrien. När Turkiet gick in i norra Syrien 2019, då var Sverige ute hårt och kritiserade detta. Ann Linde gjorde det på plats i Turkiet 2020 till exempel i en presskonferens som var ganska, det var då mycket sämre sämja i den mellan henne och hennes turkiska motpart. Vi drev ju också på ett slags vapenembargo inom EU. Det blev till ett informellt vapenembargo med många, men inte alla EU-medlemmar. Och så vidare. Så därifrån är det en stor förskjutning. Och likaså också en förskjutning från den här överenskommelsen som Socialdemokraterna som parti slöt med Amineh Kakabaveh. Mm. Den här oberoende riksdagsledamoten 2021. Och där beskrevs de som frihetskämpar och som en legitim samarbetspartner. Men så då har vi kommit ganska långt. Men en stor del av förskjutningen skedde under den förra regeringen. Så redan den här överenskommelsen, trilaterala överenskommelsen som Sverige, Finland, Turkiet slöt i somras för att Sverige skulle få inbjudningsstatus så att säga, starta ratificeringen. Där säger ju Sverige, förbinder sig att man inte ska ge stöd till de här organisationerna. Och sen finns det en nyansskillnad och en PR- public diplomacy skillnad i hur den här nuvarande regeringen har hanterat det här. Och det är att jag tror att formuleringen i överenskommelsen, den trilaterala överenskommelsen, den var ganska noggrann att formulera. Att man skriver, ska inte ge stöd till. Och det innebär att man inte ger pengar eller att man inte ger vapen, men man kan fortfarande stödja så att säga politiskt eller moraliskt. Och den tidigare regeringen, mig veterligen, gick liksom inte ut offentligt på det sätt som Billström och Uppisson har gjort och tog, markerade ett avstånd. Och så på det sättet så innebär ju det är ett större bakslag för den här milisen så att säga. De tappar i politisk legitimitet om de inte har stöd av en aktör som Sverige. Men de facto behöver inte betyda så mycket därför att vi har aldrig haft relationer med dem och aldrig gett stöd i form av vapen eller pengar till den här milisen. Och Billström var ju dessutom något som få har noterat. Han var ju noga med att tala om att det humanitära stöd som vi ger, det har vi inte för avsikt att, det påverkas i alla fall inte av överenskommelsen.
Jag ska snart släppa in Olle med samma fråga där. Bara kort för er lyssnare så att ni hänger med. Det här med förkortningar kan ju ibland vara lätt att bladda ihop. PYD är alltså då ett kurdiskt politiskt parti eller organisation som verkar i Syrien, som är grundat av den kurdiska organisationen PKK. Och YPG är helt enkelt dess väpnade gren. Och det här avtalet som trilaterala avtalet som Paul pratar om, det var alltså det som slöts mellan Sverige, Finland och Turkiet i samband med NATOs möte i Madrid i juni. Och då skrevs det helt enkelt, som Paul sa då, att Finland och Sverige ska inte provide support to YPG/PYD. Olof, om du jämför Billströms uttalande med formuleringarna i det trilaterala avtalet som den förra regeringen skrev under, hur ser du på likheter och skillnader här? Är det samma linje eller förstärker den nya Billström den linjen på något sätt? Eller, ja, du som är van att bedöma diplomatiskt språk helt enkelt.
Ja, jag skulle säga att han förtydligar den linje som regeringen, förra regeringen skrev under i det här avtalet. Men får jag gå tillbaka lite, för att det är ju så här att man måste skilja på stödet, det moraliska stödet för kurdernas rätt till kulturella autonomi från det som handlar om att man ska upprätta en kurdisk stat i delar av Turkiet. Det som då PKK har arbetat för och som YPG arbetar för i norra Syrien. Det är två skilda saker. Det har varit funnits ett brett stöd över hela det partipolitiska fältet i Sverige för kurdernas kulturella autonomi. Och det är intressant att det nämns ju i den här artikeln i Aftonbladet av Erdogans rådgivare, så nämner han ju Erdogans egna insatser för detta i början av sin presidentperiod, där han ju bara tillät en kurdisk tv-kanal. Och Sverige har också, så att säga, via sin diplomatiska representation både i Ankara och i Istanbul, så har vi ju dött kurdiska kulturella projekt. Till exempel översättning av Vasselinjen till kurdiska. Men det är någonting helt annat än att, så att säga, stödja en uppdelning av Turkiet i en kurdisk stat och ett Turkiet proper. Det har väl liksom aldrig funnits på kartan för svensk del. Men i den turkiska debatten så blandas det ihop. Och det är ju också så att vissa kurdiska företrädare utnyttjar ju de sympatier som finns för kurdernas rätt till kulturell, till sin egen kultur. De utnyttjar ju det för att driva de andra kraven. Så hänger de fram, eller skyltar bakom när folk står och talar på olika möten och sådana saker. Och vi har ju sett det här, det är ju många socialdemokrater har dragits in i det här. Och inte minst Peter Hultqvist har gjort det. Det finns en stor kurdisk community i Borlänge. Va? Och det här... Det finns många som har intresse av att blanda ihop de här sakerna, men det är viktigt att hålla isär dem, menar jag. För vi måste kunna bekämpa terrorism och icke-folkrättsligt förankrad separatism med sådana saker som handlar om kulturell autonomi. Ja, ungefär det slag som vi har på Åland. Vi fick så i Ålandsuppgörelsen med Finland. Så att Det är viktigt att hålla isär de här sakerna, och jag tror att vi skulle tjäna på att själva faktiskt reda ut de här begreppen i medierna.
Nu nämnde du Åland, då kom vi då, jag tänkte bara kort komma in på Finland, för jag såg en reaktion, Olle, som kom från Finland. Det var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kimmo Kiljunen. Han sa till Aftonbladet nu i veckan att, och nu citerar jag honom, det är mycket märkligt att man tar avstånd från en grupp som varit på NATOs sida i striderna mot IS. Jag lägger ingen värdering i det utan vill veta mer om vad Sverige menar med det här. Jag vet inte om du har sett just det uttalandet, men har det kommit flera sådana uttalanden från Finland, eller hur har man där reagerat på de senaste turerna?
Ja, det är en företrädare för Svenska Folkpartiet, Ivar Biodé, som har sysslat mycket med de här frågorna. Som lät emotionerna ta över realpolitiken. Nej, men det finns två uttalanden från Finland. Alltså, det är ju alltid så att det dyker upp enstaka röster folk ger en kommentar och så ger de en kommentar och så spetsar det till i rubrikform. Alltså Finland har inte någon annan åsikt än Sverige i det här, och det är väl snarast så att Sverige kanske har en tendens att gå lite längre än så är helt nödvändigt av hänsyn till Finland, för det är ju Sverige som är belastningen i relationen till Turkiet. En belastning som drabbar både Finland och Sverige. Men det är klart att Finland har ju anledning att ställa sig frågan varför har Sverige gjort som man har gjort med Kakabavi i riksdagen och lät hela regeringens överlevnad bero på ett avtal med en enskild kurdisk ledamot i riksdagen. Liksom det, de finns horisonter där. Svårförståeligt. Det är mer svårförståeligt än att Billström gör ett sånt här uttalande, om jag ska vara uppriktig. Okay.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spännande till Paul. Det här med som Olle beskriver, att det i Sverige finns en, dels en bred sympati för kurdernas sak i stort och för deras autonomi, men att detta glider över ibland, eller att vissa krafter vill att det ska glida över till turkisk separatism och så vidare. I Turkiet, hur ses det här? Hur betraktas Sverige i relation till det här? Och det är också det som beskrivs som att vissa socialdemokrater har då med rätt eller orätt anklagas för att stödja då ren separatism. Förstår man i Turkiet hur det svenska stödet ser ut, eller är det liksom en förvirrad uppfattning, om du förstår? Kan du försöka reda ut det lite?
Kanske. Eller så kan jag komplicera det hela lite mer. Alltså, det är som en historisk fotnot. Alltså, PKK har också genomgått en förändring, kan man säga. Alltså, de var ju tidigare en uttalat separatistisk organisation. De ville ha ett eget Kurdistan. Och det är ju liksom, ses ju i Turkiet som ett oerhört hot. Just risken att man delar upp Turkiet är liksom en av de stora farorna, som man har någon slags kollektiv trauma från slutet av andra världskriget som finns kvar och odlas. Men sedan Abdullah Öcalan, alltså PKK-ledaren, greps 1999, efter det så har han, så att säga, kommit till han har blivit nyfrälst, höll jag på att säga. Och formellt sett så driver inte PKK längre en separat kurdisk stat, utan man talar om demokratisk konfederalism, alltså en decentralisering, en demokratisering i Turkiet och grannländerna, så att man vänder sig mot nationalism, och man hoppas att nationsgränserna helt enkelt ska minska i betydelse. Det är liksom det. Men det är klart att detta då, om du frågar efter den turkiska bilden, så är det många turkar som avfärda detta som liksom retorik bara, och är rädda för att det egentliga målet är att stycka Turkiet, så att säga. Och många turkar ser PKK ungefär som vi ser på Al-Qaida eller IS, men då måste man lägga till då att det skulle vara ett Al-Qaida som hade utkämpat ett blodigt krig i Sverige. Det är ju 45 000 människor och sånt där som har dött i PKKs strider med den turkiska staten. Många turkar brukar tolka det som att PKK har dödat 45 000 turkar. Så är inte fallet. De flesta döda är kurder. Kostat här bägge sidor. Men likväl, PKK väcker väldigt starka känslor bland många turkar. Inklusive många turkar i Sverige. Det finns ju både en kurdisk och en turkisk diaspora i Sverige. Det ska man komma ihåg. Och jag tror att när de ser svenska politiker stå och tala framför Abdullah Öcalan-flaggor, eller när man ser som folk vifta med PKK-flaggor på svenska torg, då har de ganska liten förståelse för nyanser kring den svenska yttrandefrihetslagstiftningen och allmän sammankomst och så vidare. Utan de ser detta som att Sverige stöttar PKK helt enkelt. Och det är ju en fel bild. Jag tror att som Olle precis säger, så Sverige har varit en viktig fristad för förtryckta kurder, och det ska fortsätta att vara och stödja, så att säga, kurdernas breda kamp för någon slags ökade rättigheter och frihet från kollektivt förtryck. Men det följer inte därav att vi stödjer PKK som stat. Det har ju aldrig varit frågan.
Olle, vill du lägga till någonting där, Pauls resonemang?
Nej, det är bara det att det är viktigt det här att Erdogan i början faktiskt gjorde en hel del för att ge kurderna utrymme för att odla sin egen kultur och avskaffa förtrycket mot dem som ville tala sitt eget språk och läsa sina egna böcker. Och så att det är en aspekt som man bör ha i åtanke, och det är också så här att i alla partier finns det de som har, så att säga, tagit sig an kurdernas sak med den skillnaden att man i olika grad kanske har låtit sig utnyttjas av de som inte är ute i legitima intressen. Och här blandar Turkiet, i Turkisk politik är oerhört konspiratorisk. Så där älskar man guilt by association och alla sådana här saker som vi är ganska reserverade mot. Men så att allting blir väldigt stora rubriker i de turkiska tabloiderna när det sker någonting i Sverige som uppfattas att gå över gränsen. Men vi borde själva vara mycket bättre på att förstå de här nyanserna i turkisk politik och inte minst alltså nyanserna i kurdfrågan, för att det finns viktiga kurdiska intressen som inte alls har med separatism att göra eller med en uppdelning av Turkiet.
Tänkte, när vi har pratat turkisk inrikespolitik, det finns ju svensk inrikespolitik här också, och tänkte jag fråga dig om Olle, för det finns ju ett svenskt NATO-motstånd. Nu är det ju så att vissa grupper som är NATO-motståndare också stödjer kurdiska intressen i Sverige, naturligtvis som det finns NATO-anhängare också. Och då får man fråga sig, sker det ibland en sammanblandning här? Det är så att säga att är man emot NATO för att man vill ge stöd till kurderna och därmed emot den turkiska regeringen, eller är det tvärt så att låter man liksom de här två politiska frågorna med avsikt sammanblandas, om du förstår vad jag menar, Olle? Hur ser du på det komplexet, så att säga?
Jo, alltså man ska inte glömma att PKK är ju en marxist-leninistisk organisation från början. Och det är klart att marxist-leninistiska partier i andra länder har en tendens att beblanda sig med PKK. Så är det ju. Och det är klart att en NATO-motståndare i Vänsterpartiet tycker ju inte att det är ett jättestort problem att man viftar med en PKK-flagga.
Som nej, man såg ju två flugor i en smäll, så att säga.
Med röd flagga för en tjur på en spansk tjurfäktningsarena. Mm. Och då får man ju säga det. Då skulle man ju så att säga, var man konsult till den turkiska regeringen, så skulle man ju säga att ni ska ju inte gå på det. För det handlar ju inte om att stöta PKK. Det handlar ju om att använda er mentala status för att stoppa Sveriges medlemskap i NATO. Det är ju det som är huvudmålet. Och det tycker jag, det ser man ju. Men de som har förmåga att skilja på stort och smått bör ju inte låta sig luras in i den fällan. Och där kan jag ju tycka då också att om man hela tiden tar upp frågan om utlänningar med Turkiet, så får man ju till slut den här typen av slip of the tongue som vi fick på presskonferensen. Och det kan ju en del tycka är roligt om man inte vill att Sverige ska komma med i NATO. Men vi andra som anser att det här är en fråga som bör kunna hanteras på ett rationellt sätt tycker kanske inte att det är lika bra. Och man bör vara försiktig med de här röda flaggorna. Och de som utsätts för dem ska inte springa fram som ilskna tjurar mot dem.
Vad tror du, Paul? Finns det medvetenhet i Turkiet om att det finns liksom ett svenskt inrikespolitiskt spel här också, där NATO-medlemskapet inte är populärt i alla läger om man agerar efter det?
Jo, det tror jag att det gör. Och man hörde ibland från turkiskt håll att de också väntade på det svenska valet och frågade om liksom, skulle det få konsekvenser för den svenska linjen och så vidare. Men det är också så att regeringstrogna medier i Turkiet, ja, de följer liksom direktiv uppifrån i viss utsträckning och passar någonting att göra en grej av det, så gör man det. Men om man inte får, så att säga, incitament att göra politik av vissa saker, så då kan man också ignorera även provokationer, kan man säga. Men för att bara lägga till en sak ytterligare för att komplicera det hela lite grann. Det finns ju också. Vänsterpartiet driver ju till exempel, de viftar ju på PKK-flaggor ofta, och det är ett medvetet försök att, så att säga, provocera och kanske störa NATO-processen. Men det finns ju också de driver ju också en argumentation att PKK bör avklassas, som lyftas bort från terrorlistan. Och det finns ju liksom domslut i belgiska domstolarna till exempel, som har gjort bedömningen att den turkiska bevisföringen för att visa att PKK är en och bör vara förvara en terroristorganisation inte räcker. Även EU har i viss utsträckning tittat på den frågan och lyft bort, vad jag förstår, PKK som på från terrorlistan liksom historiskt och retroaktivt. Och det är liksom vissa som menar att man istället bör se PKK som någon slags uppror, på engelska en insurgency, som ibland och mer historiskt har använts av terror som ett verktyg, men mindre utsträckning idag. Så jag tycker också att man ska liksom, det är ju inte en jättelätt fråga. Jag tror att det finns många i Sverige som tycker att det är liksom, de ser inte helt enkelt på PKK som en terroristorganisation. Så det, väl, det kan man vara uppriktig med också.
Mm. Olle, vill du kommentera någonting på det?
Nej, jag skulle säga att det här är ju en problematik som har funnits i både Belgien och Storbritannien. Alltså i Storbritannien hade vi IRA. I Belgien så uttryckte en tysk diplomat till mig en gång så här, att apropå Brexit, att ja, där jag är stationerad i Bryssel, där vill ingen lämna EU, men alla vill lämna Belgien. Så att belgiska domstolar kan ju också vara präglade av att det är en väldigt laddad fråga mellan flamländare och fransmän, det här. Så att de, och då kan ju de ha en annan nyans i sina tolkningar än vad vi kanske har. Va? Men summan av kardemumman är att diskussionen i Sverige och diskussionen mellan Turkiet och Sverige skulle tjäna väldigt på att man förstod att det finns legitima intressen som inte har med terrorism att göra, utan bara med hur rättsstaten fungerar i Turkiet. Och när man ställer sig frågan, man får ju frågan, är Turkiet en demokrati? Ja, i den meningen att man har val, ja, absolut. Men är det en rättsstat som fungerar? Ja, det kan man diskutera. Alltså, rättsstatsproblematiken menar jag är större i Turkiet än själva demokratifrågan egentligen. För att man ska ju komma ihåg att NAK-partiet bildades och NAK-partiet kom till som en innan Erdogan tog över. Då var det ju faktiskt ett sätt att göra fler delaktiga i turkisk politik som tidigare stått utanför. Alltså hela den anatoliska landsbygden var ju marginaliserad i turkisk politik under de stora, starka sekulära regimerna. Militärer och auktoritära partier på sekulära sidan. Men däremot, alltså det har ju varit en tillbakagång rättsstatligt, det är ingen tvekan om, under de senaste åren. Och det har ju Erdogan ett stort ansvar för.
Vi ska avsluta med att återknyta lite till början, det här Ankara-mötet. Vi vet ju att det pågår förhandlingar mellan Sverige och Turkiet som då leds av Oskar Stenström, som var statssekreterare i den tidigare regeringen, men som då den nya regeringen har valt att låta kvarstå. Och i den förra podden vi spelade in för drygt en månad sedan så gav du, om jag minns rätt, både du och vår tidigare ambassadör i Ankara, Mikael Sahlin, uttryck för en försiktig optimism inför den framtida processen. Är det en optimism som du tycker fortfarande kvarstår?
Ja, jag uttryckte också viss optimism inför det här mötet igår. Och man får väl säga att det verkar ha varit ett ganska bra möte ändå. Och personkemin verkar liksom av presskonferenser att döma i alla fall funkat. Och Erdogan stängde ju uppenbarligen inte dörren och liksom uttalade sig positivt om vidare samarbeten på många fronter och ser fram emot att se Sverige i NATO. Så på så sätt, det är ju positivt. Tittar man på längre sikt så kommer den här frågan sannolikt få sin lösning. Men det som var lite av en kalldusch, det var ju att vi har ju hört regeringsföreträdare faktiskt säga att man hoppas att detta ska kunna bli löst redan till jul. Och Erdogan talade istället om att vi har gott om tid, det kommer val nästa sommar och då vill jag kunna stå inför väljarna och säga att vi har löst eller gjort tagit viktiga steg för att bekämpa terrorism. Och det betyder att fram till dess så har vi tid. Det var ju något nedslående ändå. Mm. Att det här kan dra ut på tiden.
Ja, Olle, samma fråga till dig då. Om vi tittar liksom på processen i stort. Hur bedömer du att den rullar på?
Nej, men jag delar Pauls uppfattning. Jag vill i och för sig alltid trott att det turkiska valet är väldigt viktigt. Och att man ska inte bli förvånad om Erdogan drar på den här frågan ända till det har varit över. Man tror ju lätt att Erdogan är envåldshärskare. Det stämmer inte riktigt, så till att han är utsatt för ett väldigt hårt tryck också av de turkiska nationalisterna. Erdogans karriär som president har ju varit en stadig eftergiftspolitik mot den turkiska nationalismen. Och så att säga, den islamistiska, politiska islamdimensionen är inte lika stor idag som den var från början. Men däremot den nationalistiska dimensionen är större. Och sen finns det också andra problem som där utvecklingen inte har gått åt rätt håll och som handlar om korruption. Så att det är inte så självklart att han uppfattar att han har en så stark ställning inför valet som många tror. Och det tror jag gör att sannolikheten för att han försöker dra det här över in i nästa, bra bit in i nästa år är hög. Men har man ändå sagt det så tycker jag att det här mötet verkar ha varit påfallande bra. Kristersson lyckades ju uttrycka sig på ett sådant sätt så att turkarna ändå känner att deras legitima oro tar man hänsyn till. Va? Och man är beredd att resonera med dem, man är beredd att ha relationer med dem på ett sådant sätt så att den där oron kan dämpas något. Jag tycker att det sättet på vilket Kristersson mötte problematiken igår var väldigt lovande. Om jag känner Erdogan rätt så är det är rätt viktigt. Alltså, för turkar är det här med respekt en stor sak. Och det är inte respekt bara i, så att säga, det är inte respekt i maffiatänkandet, utan det är en kulturell disposition som de har. Och man måste visa dem det. Om man ska ha bra relationer. Sen kan man ju strunta i att man har bra relationer, men då har man dåliga. Så är det bara.
Bra, då börjar det bli dags att runda av här. Jag ska bara kortna, vad blir nu nästa steg i den här processen? Vi nämnde att det ska bli ett nytt möte här om ett tag i Stockholm, Paul. Vad ser du framför dig att kommer ske härnäst?
Alltså, jag vill bara, jag håller med i Oles bedömning i mycket, men jag vill också inflika att det finns ju förstås en dimension av att vi nu står inför en potentiell process fram till nästa turkiska val där Sverige tvingas så att säga bygga sig lite för en auktoritär ledare och tvingas anpassa sig efter dennes syn på terrorism som Turkiet används för att gå efter meningsmotståndare. Så det är också, även om Turkiet har legitima säkerhetsintressen och att det är viktigt som ny medlem eller blivande medlem i en gemensam försvarsallians att ta hänsyn till dem. Och det tycker jag Turkiet har all rätt att kräva. Så finns det också en viss osmaklig dimension där realpolitiska intressen ställs mot moraliska och andra övervägande. Jag tycker man ska också vara transparent med det. Så det är ingen lätt balansgång som jag tror regeringen står för framöver. Nästa möte är ju då som sagt slutet av november. Sen kommer det också att vara ett möte av försvarsministrar i NATO-försvarsministrar i slutet av november. Och där kommer vi den nog få se en del. Det kommer att vara ett utrymme för kontakt. Och sen så är det då det turkiska valet som antagligen kommer att förläggas i maj för att undvika Ramadan. Och sen så är det då nästa NATO-möte som väl också kommer att hållas, gissar jag, i juni. Så det är väl den tidsrymd. Och det är nu upp till Sverige att visa då Turkiet att man fullföljer den här överenskommelsen som vi slöt i juni.
Och en sista fråga till dig där också. I Finland, kommer man fortsätta att göra som man hittills gjort, det vill säga följa Sverige åt och bevaka utvecklingen, eller finns det risk att man tänker om i Helsingfors kring det?
Nej, det tror jag inte. Och framförallt så NATO betraktar ju Sverige och Finlands NATO-ansökan som en helhet och en enhet. Så att det finns ingen risk. Men jag tror så här att om man har goda relationer med Turkiet så har man lättare att ta den här rättsstatsdiskussionen med dem än om man har dåliga relationer. Och man kan separera rättsstatsdiskussionen från en hel del annat. Det är inte problematiskt att ta upp sådana här frågor som att det sitter för många journalister i fängelse eller att rättsstaten inte fungerar. Och vi kan göra det i kraft av att vi själva har ett system som är vattentätt. I och med att vi har den här domstolsprövningen. Och det är inte regeringen som prövar terroristmål i Sverige. Utan det är domstolarna. Och därför så kan vi, för oss är det, vi behöver inte predika politiskt, men vi kan tala med dem i olika sammanhang och inte minst i Europarådet och säga att det här är inte, det här är från en massa mängder utgångspunkter inte okej att man spärrar in folk som skriver saker och tycker saker och tänker saker. Det, representerar man ett parti som har varit förbjudet och en politisk inriktning som har varit förbjuden som AK-partiet har varit i. Nej, då har man ju suttit i fängelse som politisk fånge själv, vad det hände i den tiden. Så att det är ju en fullt möjlig diskussion att föra med dem. Och gör man det samtidigt som man respekterar deras geopolitiska intressen och det som på sig är realpolitik, då har man förutsättningar att komma fram också i rättsstatsdiskussionen. Det är min erfarenhet.
Därmed får vi sätta punkt för idag och dagens diskussion. Stort tack till Paul Levin och Olof Ehrenkrona för att ni ville komma hit och diskutera Turkiet och den svenska NATO-ansökan med mig. Tack så mycket.
Tack, tack,
tack.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag eller idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.